Hej och välkomna till satirpodden Lilla Drevet. Mig Liv Strömqvist och Ola Söderholm, hej.
Hej.
Och Ringland Svensson.
Hej.
Vi sitter i din lägenhet.
Ja.
Så jag kan inte säga välkommen hit.
Nej, det är,
till dig.
Det är konstigt.
Säg välkommen till mig själv.
Varsågod.
Och till Ola.
Tack.
12,9% röstade på SD i valet.
Mm.
Varför? Fråga sällan nu.
Mm.
Är det en reaktion mot en misslyckad integrationspolitik? Eller är det högerpolitiken som har skapat klyftor där den här typen av åsikter lätt börjar gro? Är det glesbygden som känner sig förtryckt av en PK-media-hipster-elit i storstan?
Som ska bestämma vad de...
Allt det här är möjligt och allt det här är något som alla hela tiden säger. Det är en slags ramsa där alla de här små grejerna liksom centrifugeras runt de här spaningarna. Men jag funderar på en helt annan förklaring.
Det
kommer från ett lite annat håll.
Det är det vi behöver. Någon som känner efter och känner på sig vad det beror på.
Jag fick ytterligare en teori.
Vi kan inte för mycket nu. För att det, ja, jag vill inte göra besvikna.
Jag lägga fram en teori förra veckan. Den blev retad, ned, bemulad i sociala medier. Folk kallar mig Einstein ironiskt.
Berätta, vad skrev du?
Det var min, nej, men det var förra veckans lilla drev om Indie i Sverigedemokraterna.
Jag orkar inte lyssna när hon inte är med själv.
Nej.
Jag hörde inga, bara att det var en sån Einstein-spaning.
Det finns inga krav på att man måste lyssna på lilla drevet.
Jag läste bara på Twitter att det var kränkande och jag kände inte att jag ville ta del av det.
Först tänkte jag att det är säkert inte ironiskt, men sen fattade jag. Det är ingen som tyckte det var Einstein-material.
Så det är något... Eller det kanske någon som har det skämtet där, just att Einstein, alltid när man kallar någon för Einstein så menar man att han är en idiot. Att Einstein måste vara den dummaste människan i världshistorien. Någon står upp komiker någonstans. Jag har hört det någon gång.
Humor.
Ja, någon sån tänker fel humor.
Men nu är vi nyfikna på livs.
Ja, precis. Jag funderar på en förklaring som anknyter till en teori som jag läste för jättelänge sedan när jag pluggade sociologi. Och det var inom åldersforskning så finns det en teori om att hjärnan, när den blir äldre, alltså händer med olika saker med mänskliga hjärnan, men att man har en större fallenhet när man blir äldre att bli rasistisk.
Jag har hört liknande forskning.
Ja, alltså man måste inte bli det. Man kan tydligen också gå åt andra hållet.
Den här teorin låter meningslös.
Ja, men det finns ju till exempel så här, barn kan ju se skillnad på så här, flera olika individuella lemurer till exempel. Att de är sämre på att kategorisera liksom, och generalisera barn. Det är något man måste lära sig. Den typen av teorier har jag läst.
Aha.
Att man liksom får liksom kognitiva verktyg för att kunna vara rasist. Liksom genom att bli vuxen.
De är sådär, de ser inte en lemur, de ser en
de
individ,
ser en
varelse.
Kompis, ser de.
Jag blir inte kär i en lemur, jag blir kär i en person.
De ser en ny mamma och pappa när de ser en lemur.
Ja, men det var kanske inte alls det du tänkte på här.
Jo, det var det jag tänkte på. Alltså att det blir liksom... att det har att göra med biologi, typ. Att det är någonting med hjärnans kognitiva förmågor liksom, som gör att man har en större fallenhet för att bli rasist. Och liksom ni vet hur det är med människor, alla går ju igenom, alla människor är väldigt lika varandra i olika utvecklingsfaser, nästan alla är trots åldern när de är 2-3 år, vill inte det ena med det andra.
Men det är därför att man kan ha vetenskapen som psykologi, det bygger lite på att människor är lika i olika faser.
Precis. Och så finns det någon sån fas när bebisar plötsligt blir, först kanske bebisar öppnar och skrattar mot alla, vet inte om ni känner till den här fasen, då vill de knyta an till liksom lite vem fan som helst.
Just det.
Inte bli lämnade ensamma på savannen. Lite senare när de blir lite äldre, då vill de bara vara hos sina föräldrar, då har de blivit lite sådär misstänksamma mot främlingar. Nästan alla bebisar likadana på det här sättet också.
Men har inte du ägnat halva din karriär åt att raljera över sån här evolutionspsykologi i olika serier? Om hur dumt det är.
Det finns lite psykoanalytiskt tankegods med, så det kanske går vägen ändå.
Det är som är skämt. Men exakt, så är det. Och nu är de här gamlingarna, är det liksom en kombinerad trotsålder och misstänksamhet mot okända. Alltså det bebisarna har kommit tillbaka, de vill trotsa kanske har, de har inga föräldrar, de är så gamla. Men då vill de trotsa något annat, Socialdemokraterna kanske, Moderaterna.
Så det är inte så mycket ett missnöjesparti som ett trotsparti?
Ja, men det kanske beror på en trotsålder på grund och ändå liksom ökad misstänksamhet mot främlingar som man då får på grund av att hjärnan kanske degenereras på något sätt.
Ja, ja det är ett sätt att se det, den degenereras.
Men det är ju bra på det sättet att på ett väldigt bra sätt skulle förklara SDs liksom hela tiden uppgång. Därför att som ni vet så har ju Sverige liksom en åldrande befolkning.
Just det.
Men svenskarna blir bara äldre och äldre.
Man klarar sig, det är bra att vara som SD, för man klarar sig bättre på en savann men sämre i ett, liksom, på en middagsbjudning kanske.
Nej, varför skulle de klara sig på en savann, SD?
För att de följer de här liksom primitiva, liksom det hjärnan är predestinerad att det den är utvecklad för.
Nej, jag tänker mest att det som skulle hända med dem på en savann är att de bara skulle bli älskade av riktigt gamla medlemmar av stammen. Och det tror inte jag skulle vara särskilt bra på en savann. Kanske. Men jag tror att det är det som är grejen med SD nu, att det är liksom väldigt många russin som älskar SD på ett sätt som kanske man inte måste förklara politiskt, utan man kanske bara kan förklara det liksom demografiskt, deras uppgång. Man kan just se det. Procentuellt att folk blir äldre, och procentuellt börjar då folk rösta på SD.
Just det, men visst har folk blivit äldre tidigare i historien?
Ja, men utan inte så mycket äldre. Alltså det är inte en så stor andel av befolkningen som är så gammal som den är idag i Sverige. Vet ni att svenskarna har den äldsta befolkningen i världen tillsammans med Italien?
Oj, jag tror det var japanerna.
Ja, men de är nog bara så här enstaka. De föder ändå kanske med barn och så vidare. Men Sverige... nästan var femte person, alltså 17%, är 65 år eller äldre i Sverige.
Intressant, ja.
Intressant. Och Italien har också så här supergammal befolkning. Och ni vet ju hur det är i Italien. Där är det bara rasistiska populistpartier. Här har vi i alla fall den här stämningen. Vad ska vi göra? Det finns ett populistparti som ställer till oreda i riksdagen. De har ju så här, vi har ett vanligt parti som ställer till oreda med alla våra rasistiska populistpartier.
Ja, men det kanske... För att visst gick liksom SD-siffror bland förstagångsväljare ner. Alltså man tänker sig så här kanske att det är ensamma killar som sitter kvar i så här, någon avfolkningsort. Det är det ju inte.
Nej,
det är gamla.
Nu visar det sig att det är gamla. Men det kan också vara, alltså det finns väl enskilda yngre. Men jag bara menar om vi ska prata så här generellt, just i det stora hela, så är det ju supermånga gamla. Mm. Och det vet ju Jimmy Åkesson om också. Varje gång han är på tv så pratar han ju till de gamla direkt. Har ni kanske märkt?
Ja, han pratar ganska långsamt och han börjar ofta säga så här, jag vet inte vad ni pratar om. Han är förvirrad så där, varje gång han blir presenterad med ett fakta.
Och han ser ut så som gamla människor vill att unga ska se ut.
Just det, det gör det. Det är sant.
Till och med det här att han inte har lagat sin trasiga tand, tänker jag, är någonting som kan appellera till människor som växte upp innan det fanns sån, man fixade såna tänder.
Att han ser ut som, det är en bild av fattig Sverige, titta in i hans mun.
Nej, inte fattig, jag kanske fattig Sverige, eller mer så här, vi pallade äpplen och blev liksom påkomna av smeden, och smeden liksom gav oss ett gott kokstryk, det skadade inte oss, men sen dess har den här halva tanden, alltså på ett gemütligt sätt var lite skadad.
Men sa den här teorin att man går in i en trotsålder igen när man blir gammal? Eller det var din tolkning?
Det var,
din
det var min tolkning med trotsålder, men det finns en teori om att man har en tendens att bli mer, ja, man generaliserar i högre grad.
Det finns väl på riktigt statistik på det, alltså så här attityder mot invandrare i olika åldersgrupper, och att yngre är mer toleranta än äldre och så vidare.
Så caset håller?
Ja, men det beror på att vi har liksom en åldrande befolkning. Och det har man ju länge pratat om att det är ett problem. På grund av liksom, hur ska man försörja dem och så vidare. Ni minns diskussionen om köttberget.
Just det, och nu kommer de med sin egen förklaring. Eller vad man ska göra. Man ska inte tillåta så mycket invandring, tycker de gamla. Så försörjer de sig själva. Eller är det...
Ja, nej, jag vet inte, men det är ju liksom, om man vill stoppa, om man vill att SD ska gå ner, så måste man bara tänka på andra förklaringar, helt enkelt, tänker jag.
Men då,
det kanske inte är liksom, liksom PK-elitans problem, eller det kanske inte är deras fel, jag vet inte. Då kanske man måste ändra demografin, då kanske man måste ha så här, föd mer barn,
Just så löser vi problemet om 40-50 år.
Exakt.
Jag ger teorin höga förklaringsvärden.
3 av 5.
Vi spelar in lite tidigare den här veckan. Och jag, eftersom det har varit val och vi har fullt upp i resten av veckan. Jag har inte hunnit förbereda något så här riktigt saftigt juicy case. För, som en vanlig vecka helt enkelt.
Det är fler och fler segment i Lilla Drevet som inleds på det här viset.
Nanna lanserade ju förra veckan så här skitingången där man säger helt oprocessade saker. Och så testar man. Men det får vara så nu då, eftersom det varit val och allt är stökigt. Jag ska börja med rättelse också. Vi pratade om min nordkoreanska kavaj förra avsnittet. Det är inte sant. Den är inte från Nordkorea. Jag sa fel. Nordvietnam.
Aha.
Det är ju hemska kläder från Nordkorea. De gjorde sån vinylon, om ni känner till det. Syntetfiber som inte andas. Så det ska man inte ha kläder från Nordkorea, utan det är från Nordvietnam. Men det jag har förberett är istället, liksom, jag har gjort ett axplock med konstigheter från valet.
Ja.
Så det blir liksom lite en pytt här av små lösa case. Det första jag tänkte på, konstigheter från valet. Gustav Reinfeldts hälsning till sin pappa Fredrik Reinfeldt när han avgick som moderatledare. Såg ni Instagram-bilden?
Ja.
Texten då, jag läser här. Tack, punkt. För allt, punkt. Jag älskar dig, punkt. För alltid, punkt. Som pappa, partiordförande och statsminister, punkt. För mig är du helt enkelt bäst. Emoji hjärta. Fint. Och så lite konstigt sms att skicka till sin pappa när ens pappa säger upp sig från sitt jobb, väl?
Eller men det var sms?
Instagram menar jag.
Det hade varit mer normalt som ett sms? Eller hur,
ja, men mer normalt som sms, men ändå. Ja. Jag tror inte mina kompisar skickar sådana sms till sina pappor. Eller lägger upp på Instagram så. Jag älskar dig, pappa.
Det säger väl mer om dina kompisar?
Men skicka dina, lägger dina kompisar upp sådana. Jag älskar dig, pappa. Som dataingenjör. Som ledare för hela din avdelning. För mig är du helt enkelt bäst, hjärta.
Ja, men din pappa är inte fucking statsminister. Det kanske är det som är skillnaden.
Nej, men jag tror
och
inte
du kanske, har... Och du kanske... Nej, det kan och, du har, och du har träffat din pappa de senaste 10 åren och inte bara haft en olycklig så här, avståndsförälskelse i honom.
Det kan vara jag som är gjord av trä, helt enkelt. Eller så har jag inte samma Freuds bästa patient-vibbar som Gustav Reinfeldt har. Men ni reagerar inte på tonen i det Instagram?
Jag tycker det var konstigt att det var så många punkter.
Det var ju poetiskt så nästan som en radbrytning.
Okay.
Tack, punkt. För allt, punkt.
Synd, punkt, att du inte lärde mig skiljetecken, punkt. Att du inte lärde mig, punkt, använda skiljetecken, korrekt, punkt.
Semikolon.
Tack, punkt, för att du aldrig berättade om, punkt, hur man, punkt, lärde mig använda skiljetecken, punkt. För det är så ytligt.
Du var, punkt, upptagen med att sänka skatten för medelklassen.
Ja, det var den pappalover Instagram-uppdateringen där. Lite ax här, bara lite plock. Ett jättedelat klipp på Palme har cirkulerat.
Har ni på sett Palma?
Palme?
Ja.
Olof Palme.
Okay.
Expressens så här, delningstjänst omtalat har delat runt det. Låg jättehögt på sociala nyheter och allt sånt där. Och det är bara som man brukar lägga på ett klipp på Palme när det är dåligt. Och så tycker alla att det var bättre för. Och då stod det så här, liksom texten innan klippet var så här då, och det var ju precis efter valet. Vissa dagar är det lätt att sakna Olof Palme extra mycket. Idag är en sådan dag. Om han hade varit i livet nu tror vi att han hade citerat den gamle fackföreningsorganisatören Joe Hill så som han brukade göra ibland. Slut citat. Man bara, vad det hade piggat upp och ha med Palme nu om han bara hade levat. Så hade han kunnat citera Joe Hill.
Men vad som skrev det, sa du?
Det gjorde omtalat. Alltså Expressen, sån klickmonster-sajt. Joe Hill, det hade nog blåst liv i det tysta motståndet som vilar under fenischan.
Det finns kvinnor i sidan och samhället.
Men tror ni, hade inte folk... Alltså jag tror Palme hade klarat sig ett tweet länge om han hade levat idag. Han hade börjat citera Joe Hill Och sen har han ägnat resten av dagen åt att så här, trakasseras av Martin Soneby och andra Twitter-ironiker som tycker att det är lite larvigt, kanske. När så här, om det kommit in 13% rasister i riksdagen, att man håller fram ett gammalt Joe Hill-citat.
Mm. Joe Hill var, gjorde, han skrev sånger också och sånt.
Sånger och var fackföreningsaktivist. Ja. Precis, och blev väl typ mördad för sin kamp. Man vet inte riktigt.
Men han mördade någon först och sen blev han avrättad. Men det var väl, spaningen är väl att han inte, att han blev ditsatt. Typ. Ingen vet.
Hade han bara fått leva, hade Palme, och Palme bara fått leva, så hade Palme kunnat citera ännu mer Joe Hill idag. Det är svindlande tanke. Mm. Nej, men folk hade väl bara satt så här snyggt att citera ännu en vit cis-kille Palme. Det är väl det som hade varit reaktionen om Palme hade levt idag och citerat Joe Hill. Det är liksom att släppa in Palme idag på Twitter. Det är som att släppa in en orangutang i en porslinsaffär. Folk skulle fråga, vad tycker du om transpersoners rättigheter att få könskorrigera fritt? Och Palme skulle uttrycka sig ytterst klumpigt och åkte ut direkt. Det har varit Palme återuppstår en minut och sen åker han ut från Twitter. Det är vad jag tror om Palme hade levt idag. Bara axplock här.
Är du ledsen för det?
Jag är ledsen för att Palme en dag blev skjuten. Jag tycker, men hade han har ju varit död idag om han inte har blivit skjuten då.
Men menar du det där med att han skulle bli kränkt på Twitter?
Det gör mig inte alls ledsen. Jag tycker det är bra när historien går framåt. Lite axplock. Bara axplock här. Mm. Sara Skyttedal. Ni känner till?
Yes.
Kristdemokraternas enfant terrible.
Kristdemokraternas femme fatale. Slash enfant terrible. Allt franskt.
Det är sällan man är båda då. I framtiden kommer Sara Skyttedals genuppsättning att K-märkas och bli nationalmuseum. Så man kommer kunna gå in och se hur en riktig arisk kropp ser ut. Hennes släkt har sagt nej till valoner sedan 1600-talet. Hon får vilken Disney-prinsessa som helst och ser ut som en lesbisk butchflata. Hon är så vit som skulle platsa i Lilla Drevet. Hon twittrade så här. Kanske får vi före detta kommunister i regeringen. Värre än att ha före detta rasister i regeringen. Hashtag val 2014. Hon tycker alltså att det var lika illa när Jonas Sjöstedt kallade sig kommunist på 80-talet.
Men har han ens gjort det? Inte Jonas Sjöstedt?
Ja, okej, men då var ju liksom Sveriges samlade kommunistiska kamp att Lars Werner satt och söp i bastun på östtyska ambassaden. Det var ju det som var kommunism i Sverige på 80-talet.
Vad menar du med det?
Men vad var det att vara kommunist? Liksom? Nej, det är väl ingen ursäkt. Men vad drev kommunisterna för farliga frågor på 80-talet i Sverige?
Var full som fan med Erik Honecker.
Jag menar, skickade så här grattiskort till Ceausescu, kommer jag ihåg. Eller det var han innan Lars Werner som gjorde det.
Jo, precis. Det är väl inte så
jo,
snyggt.
Jo, det var inte så snyggt. Men det är ju också länge sedan, ja.
Men det är bara konstigt att jämföra det här med att Jimmie Åkesson gick med i Sverigedemokraterna 1995. Ett parti som då ville slänga ut alla etniska främlingar som kom till Sverige efter 1970. Och liksom stoppa all adoption utanför Norden. Man tyckte att bara musik och kultur som uttrycker fosterlandskärlek skulle få kulturstöd. Det är liksom, det är skillnad på det. Kan man väl tycka, eller? Men där tycker Sara Skyttedal att Jimmie Åkessons politiska förflutna är att föredra. Är inte det märkligt att man bara säger så? Också med den här tajmingen just nu.
Ja, hennes eget partis historia undrar man ju också över. Om det känns okej att ha för detta sådana sektmedlemmar som vill att homosexuella ska omprogrammeras och att kristendomen, religionen ska tillbaka in i politiken och Jesus ska bestämma vad som händer i svensk riksdag.
Men det sjuka är att hon tycker nog det lite mer än vad Jonas Sjöstedt tycker om så här Albanien-kommunism idag. Att hon står liksom ändå närmare det än så här omprogrammerade gamla kommunister.
Det vet vi inget om.
Det vet vi inte. Nej. Jonas Sjöstedt kanske älskar Tito fortfarande.
Det var inget fel på Tito. Om man jämför med de andra.
Och det är det bästa argumentet.
Den här podden sponsras av Akademikernas A-kassa. Vi kan göra den tack vare dem. Och vi har varit lite inne på nu tidigare i avsnittet om att rasism och främlingsfientlighet växer i klassklyftorna.
Vissa hävdar det.
Ja.
Och även nu, generationsklyftorna, Liv sagt.
Just det.
Men jag menar, nu då när 13% har röstat på Sverigedemokraterna, kan man ju tänka att det kanske är ännu viktigare med starka socialförsäkringssystem.
Just det.
Så det är ytterligare en anledning då att stötta A-kassan, gå med i A-kassan. En solidarisk anledning. Sen utöver då det här att det är bra för en själv.
En bra A-kassa är den bästa huvudkudden, brukar man säga.
Det stämmer. Och förmodligen kommer ju A-kassan bli bättre nu också. Alla politiker har lovat det i alla fall, att de ska höja den. Moderaterna har hållit tillbaka den i 8 år.
Mm.
Så vi uppmanar er att gå med i akademikernas A-kassa. Eller ni får gå med i vilken A-kassa ni vill, men är ni akademiker så är akademikernas ett självklart alternativ. Det kostar 90 kronor i månaden och om man då skulle råka hamna mellan jobb så kan man få upp till 15 000 kronor i månaden.
Och kanske mer nu då, beroende på hur, om folk håller sina löften.
Mm.
Spännande. Gör detta. Finns det en hemsida?
Ja, akademikernas.se kan ni läsa mer om det här. Och om ni fick upp ögonen för A-kassan via den här podden får ni gärna berätta om det i sociala medier såsom Twitter eller Instagram eller Snapchat. Nu chansar jag bara.
Ja.
Men och använda hashtaggen då Lilla Drevet i ett ord. Ja, du var inne på Fredrik Reinfeldt lite grann för kringland.
Mm, just det, och hans son.
Att Fredrik Reinfeldt har sagt upp det här partiledargigget. Men det är inte bara han, det är också Anders Borg. Både Lilly och Susi har lämnat Moderaterna.
Just det.
Både Felma och Slash. Louise. Vad sa du?
Axel och Slash.
Axel och Slash.
Ja, det kanske höjer upp dem lite.
Pappa och farfar.
Felma och Louise då? Är det, ja, bra?
Två.
Jag tänker att de inte hade så mycket, alltså, stor grupp och lämna efter sig på något sätt.
Ja, de har ju haft många som stått bakom dem, får man ändå säga. Det är ju inte Felma och Louise. Men det kan, nej, vara, men var för att de sköt folk på bensinstationer också. Det har ju inte Borg och Reinfeldt gjort.
Nej, just det. Man kan säga att de var, att de billigt talat var längst ut på en klippa på Grand Canyon, omringade av 800 000 sverigedemokrater som ropar ge upp, triangulera vår invandringspolitik. Annars kommer alla konservativa gubbmoderater byta till oss.
Mm.
Borg och Reinfeldt vägrade, kysste varandra, körde hand i hand över stupet.
Om stupet är ett annat jättevälbetalt jobb så stämmer analogin perfekt.
Det är bara en liten, det är inte stup, det är en sån ganska skön nerförbacke ner till ett sånt
landshövdingsgods.
En herrgård, landshövdingsherrgård.
Mm.
Ja, precis. Jag tänkte fokusera lite på Anders Borg nu, att vi ska minnas honom.
Mm.
Den extremt hyllade finansministern.
Det måste man säga.
Man brukar ju ofta läsa sådana artiklar i svenska tidningar om hur hyllad Borg är internationellt.
Jag älskar sådana artiklar.
Så objektiva bedömare, alltså någon brittisk libertarian tidskrift, har utsett honom till EUs tredje bästa finansminister. Eller just något.
Ja.
Sådana artiklar. Men han har varit finansminister i 8 år. De skriver om honom idag på DNs ledarsida. Idag tisdag när vi spelar in det här.
Mm-hmm.
Det står, citat, inte sen socialdemokraten Gunnar Sträng har någon varit finansminister lika länge som Borg. 8 år. De två har ofta jämförts. Slutcitat.
Mm-hmm.
Så det är att Borg har ofta jämförts med Gunnar Sträng. Finansminister i 21 år mellan 1955 och 1976. DN skriver vidare, svenskarna har en särskild fäbless för typen, för allvarliga politiker som håller igen, sparar för kalla vintrar och ser till att plus och minus går ihop.
Varför inte ha förtroende för en sån människa, tänker man?
Ja, men det är det här som liknelserna mellan de två har gått ut på, att både Borg och Sträng just strålar så här luthersk pliktkänsla, kärvhet och duktighet, och att de är så här nördiga räknenissar. Eller var i Strängs fall.
Men det låter ju det mer som ett minimikrav för en finansminister, tycker jag. Att de inte liksom är så här Willy Wonka-figurer.
Mm.
Som bygger världens häftigaste chokladfabrik för alla pengar. Utan att de faktiskt håller igen lite.
Ja, men det är ju en poäng förstås.
Mm.
Men det känns som att Anders Borg har gillat jämförelsen också. Han har travesterat så Gunnar Strängs uttryck emellanåt. Ordning och reda i statens finanser. Han sa i somras att regeringens nya infrastruktursatsningar är en hävstång för att få fart på bostadsbyggandet. Tydligen också ett strängt citat. Här är saker jag hittat när jag googlat Anders Borg och Gunnar Sträng.
Det var ett Sebbe Stacks citat, ja. Men det var det alltså inte.
Anna gillar att hänvisa lite grann till honom. Mm. Och jag tänkte, om det nu är så att Anders Borg är vår tids Gunnar Sträng, tänkte jag att det kunde vara intressant att jämföra dem lite. Alltså, är de exakt samma person? Finns det skillnader? Eller kan du säga något om skillnaden på vår tid och Strängs tid? Vi kan börja med barndom. Anders Borg växte upp i en villa i Lindö. Så här välmående, lite finare, övre medelklassförort i Norrköping. Hur var Gunnar Strängs uppväxt?
Han blev, förlåt mig gissa.
Vad sa du?
Han blev såld på en auktion.
Han blev så här, när Fridolin hade med den här kolbiten, blev han hungrig. Han minns alla goda kolbitsmiddagar.
Gunnar Sträng, jag får berätta lite själv.
Jag är född i en gammal statarbarack och uppvuxen som barn i en statarbarack som sedan gjordes om till en arbetarbarack för kommunalarbetarna vid brännugnarna här ute vid Lövsta. Min far arbetade ju där. Den där baracken var full av råttor, vägglöss och kackelacker.
Han önskade att han hade blivit såld på en auktion. Han drömde om att ha Harry Martinsons barndom.
Han tänkte, om jag blir reinkarnerad så hoppas jag att jag blir som råttar. För de verkar ha mycket bättre i den här arbetarbaracken.
Han läste Nässlorna blomma och blev rasande över det här jävla skrytet.
Vilket överflöd.
Man sa senare i klippet att han alltid somnade till att råttornas högljudda parningar på kvällarna. Råttorna hade det kanske roligare i den här baracken. Men han växte upp där. Och det är ju ändå, han växte upp då, till skillnad från alla hans syskon och cirka alla hans barndomsvänner som dog i TBC, så växte han upp. I en fallfärdig statarbarack som låg in till Lövsta soptipp utanför Stockholm. Det var uppväxten.
Vi noterar en olikhet, va?
Ja, precis. Det diffar lite grann.
Det är det du flyger efter.
Hur började den politiska banan då? Anders Borg gick med i MUF på gymnasiet. Han tyckte att anarkokapitalism var en fräsig utopi när han som 20-åring var med och debatterade i ett Robert Aschberg-program.
Vad heter du?
Anders Borg, jag pluggar i Uppsala. Jag företräder mig själv.
Fortsätt.
Ja, men det är, vad jag säger är att det som har skapat det här landet och gjort det rikt, det är ju människor själva. Att man ska skapa sitt eget liv, det behöver man ingen riksdag och demokrati till.
Men det kan man säga, ganska supertypisk muffare, moderat, att i den åldern tycker att det är jättespännande att vara så här tok-libertariansk. Läsa Ayn Rand och så kanske. Men han tänker att människor klarar sig själva helt utan någon demokratisk organisering. Han skiljer sig väl lite grann härifrån den unge Gunnar Sträng.
Yes.
Han inledde sin politiska bana som...
Som cykelburen landsvägsagitator och organisatör av den svenska statarkåren.
Men vad var, han var agitatör men inte anarkoliberal då? Han åkte inte runt så...
Nej, precis. Han åkte inte runt och sa till statarna att...
Gå för fan inte ihop nu, vad ni än gör.
Gunnar Sträng cyklade i 8 år runt från gods till gods i Sverige och höll möten och försökte organisera statarna fackligt. Vilket var svårt eftersom att han blev bortkörd av godsägaren om han befann sig på dennes ägor. Han var så tvungen att hitta en allmän plats, som till exempel en kyrkobacke, att hålla mötet på.
Jo, det var allmän plats. Ingen rasande godsägare kunde köra iväg agitatorn. Där stod han säker, även om man fick riskera en del stenkastning och att man bjöd på stryk och så vidare medan man talade. I ett par fall hände det väl, om jag också ska vara riktigt sanningsenlig, att jag fick ta till nävarna för att klara mig hemifrån mötena.
Oj, ja.
Ja, precis. Men han blev under sina agitatorturnéer ofta anfallen av nationalsocialister eller så här, olika bondpojkar som godsägarna hade lejt för att spöa honom. När han försökte ha möt och säga att det var fel med livegna bönder.
Just det.
Med så här, slaveri. Så han hade lite så här, svårare då att gå igång på unge Anders Borgs vision om att vi bara kan skapa våra egna liv på egen hand.
Men jag tror
att politiken inte är nödvändig.
De hade kastat sten på Anders Borg också, om han hade stått där och pratat om att... Kom igen nu.
Och till Gunnar Strängs försvar skulle jag säga att Ayn Rand hade inte publicerat sina böcker då ännu, i den här tiden.
Han kunde inte veta.
Nej, hur meningslöst han höll på med var. Hur självreglerande kapitalismen var. Men okej. Okay. Då, men så inledningen av politiska banan, Borg och Sträng.
Noterar olikheter främst.
Mm. Lite olika här också. Ska vi prata om det första politiska genombrottet? För Anders Borg är det väl helt enkelt att han väljs till finansminister och påbörjar det långa mödosamma arbetet med att göra det billigare för villaägare att installera nya kök. Mm. För Gunnar Sträng är det politiska genombrottet att han blir ordförande för Svenska Lantarbetarförbundet. Det är alltså det här fackförbundet som han då har jobbat för med att försöka organisera statarna.
I oktober månad, om jag inte minns fel, den 14 oktober 1944, så tog jag Lantarbetsgivarföreningens ordförande, en godsägare Lidberg från Skåne, i näven klockan 2:30 på morgon. Och då begravde vi statlönesystemet för tid och evighet.
Ja, det var politiskt genombrott, avskaffa statarsystemet. Mm. Också lite skillnad då.
Det har
på den punkten
skillnad.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja.
Men vad försöker jag säga med det här?
Ja, det känns som att du är ute efter någonting.
Att det kanske är lite konstig liknelse, det här med Borg och Sträng. Eller att det kanske inte är så intressant att båda är bra på att räkna.
Nej, att det är kanske mer, som jag sa, minimikravet av en finansminister. Att man kan siffrorna.
Hur såg Gunnar Sträng ut i en t-shirt, undrar jag? För det har varit en grej med Anders Borg.
Just det, vad blinkade Gunnar Sträng?
Ja, men jag tror att han var, alltså just för att han fick slåss så mycket under de här fackturnéerna. Han pratade om det, jag är inte med i utklipp, men att han inte hade något emot när det blev lite ruff. Att han hade fightats 2 år i Hässelby boxningsklubb och var en ganska habil mellanviktare. Så jag tror att han var snygg i en tight t-shirt också.
Mm. Så då har vi en likhet i alla fall.
Ja, där har vi en, precis.
Ja, just det.
Mm. Men just det här att, ja, men att båda är lite buttra och bra på att räkna gör dem inte till samma politiker. Alltså, varför vill man diskutera just det? Varför är det intressant? Så här, vad händer med Sveriges ekonomiska politik om den som bestämmer över den har en lite kärv och butter utstrålning? Att det kanske är mer intressant att ställa frågan, vad händer med Sveriges ekonomiska politik om den som bestämmer över den ända in i märgen vet hur fattigdom känns? Och vad händer med Sveriges ekonomiska politik om den som bestämmer över den vet hur det är att bo i en stor villa där det fanns jättemånga rum att städa och där man snabbt blir lite trött på sitt kök? Att det kanske är intressantare frågor.
Att du tycker man ska hänga upp sig på olikheterna än likheterna här?
Ja, men om man ska skola på att jämföra Borg och Sträng. Ja, just det. Ja.
Så verkar olikheterna, de är mer ögonfallande.
Ja, man kan prata om likheter då, men man kanske också kan prata om skillnader.
Lite skillnader finns. Det är klart. Vad skulle Gunnar Sträng göra om han hade levt idag? Vi har pratat om Palme.
Ja, jag vet inte. Men jag tänker att de här skillnaderna är intressantare än likheterna också just på grund av vad de gjorde då. Att Sträng under hela sin finansministertid gjorde skattesystemet mer progressivt och byggde ut välfärden. Och Anders Borg har sänkt skatt med 140 miljarder och håller tillbaka välfärdssatsningar.
Det är också en stor skillnad.
Det är en skillnad.
En skillnad som borde ha tagits upp kanske i den här DN-artikeln.
Mm, precis. Mm. Inte att båda såg lite allvarliga ut när de var med i tv. Ja, men det är egentligen bara det. Jag tycker att jämförelsen är lite konstig. Att kanske att om så här, typ Zlatan Ibrahimovic hade blivit finansminister, då hade det lite mer varit vår tids Gunnar Sträng. Eller jag vet, om Zlatan har något syskon som är bra på att räkna kanske. Som växte upp där han växte upp.
Ja, säkert.
Var tredje av SDs väljare är ex-moderater.
Mm-hmm.
Det har ni hört. Att nästan en tredjedel av väljarna hade förra valet röstat på Moderaterna. Och sen gått från Moderaterna till SD.
Eftersom Moderaterna är så humanistiska i sin invandringspolitik så det finns ingen plats för rasister där. Eller ingen vet. Hur man, men, nej, ingen vet.
Det enda man har sett är att man kan se den väljarströmmen, att deras ökning till stor del kommer från Moderaterna, helt enkelt.
Det finns en opinion inom Moderaterna som vill ha mindre invandring, som inte är kvar i Moderaterna, kan man anta.
Man trodde att SDs väljare var marginaliserade, missnöjda män. Men nu visade det sig alltså att SDs väljare är marginaliserade, missnöjda moderater. Och jag tycker det är något som är ganska intressant med det. Att så många av SDs nytillkomna väljare är ex-moderater. För är det någonting som är väldigt, väldigt konstigt med SD, så är det ju att SDs väljare är så extremt immuna mot invändningar mot SD.
Just det.
Det har vi pratat om innan.
Ja.
Att vad som än händer så ska de ändå rösta på SD. SD har ju haft cirka 3000 rasistskandaler till exempel under den senaste mandatperioden.
Just det.
Sen vi påbörjade den här poddinspelningen.
Sen förra avsnittet har de haft 3000 rasistskandaler. Det har ju inte rört deras väljare i ryggen.
Nej.
Som du sa i ett annat avsnitt av Lilla Drevet Kringland, så hade ju Erik Almqvist kunnat gå omkring med Soran Ismails huvud på en påle. Folk hade ändå röstat på SD.
Ja.
Det kan man tänka att det är för att de är rasister då, eller de bryr sig inte om rasistskandaler. Men ingen annan skandal biter ju heller. Det här med att Jimmy Åkesson hade ett spelmissbruk.
Mm.
Det påverkar ju inte heller SDs väljare överhuvudtaget.
Nej, just det.
Att det är sån här stämning att typ man kan tänka sig att de ska lämna in en budget och den budgeten består av en rad där Jimmy också har skrivit sätt in alla pengar på Maria Bingo. Då kommer vi att bli världens rikaste land. Som i Qatar kommer vi ha det då. Att det är den stämningen, det är så han jobbar. Spelar de uppenbarligen ingen som helst roll.
Det är just det så läskigt där med vad som, att man vill inte göra saker som gynnar SD, men det går inte. Man kan inte vakna på morgonen utan att gynna SD. Det är så här svårt. Du får inte låta dig halshugga, så är Erik Almqvist. Du kommer bara gynna SD.
Jag tror varken man kan gynna eller missgynna. Alltså, även om jag gick upp på morgonen och tänkte så här, nu ska jag övervinna massa människor till Sverigedemokraterna, så skulle inte jag veta hur man skulle göra. För tydligen så är det liksom, det är inte ens
upp och ner. Det har ingen provat i för sig.
Att det är omvänd psykologi, att lilla drevet går ut och
pratar om ansvarslösa invandringspolitik.
Det följer i alla fall inte liksom vanlig rationalitet. Nej. Eller vanliga argument eller så.
Nej.
De opererar på en helt annan skala som är mycket mer emotionell. Och då tror jag det är det med, eller inte emotionell heller, för det verkar inte heller som att de då tycker synd om de här, ja.
Men vad intressant att du tar upp det, för jag ska, om vi hinner idag, prata lite också om emotioner och politik. Men vi väntar med det.
Ja, spännande.
Ja.
Men då har vi sett att de inte har påverkats av någonting som har hänt. Och sen också, och nu då, när det visade sig att så många av SDs väljare egentligen är moderater, de måste ju ha de borgerliga politiska värderingar.
Mm.
Då kommer det liksom upp ännu ytterligare en dimension av emotionell irrationalitet i SDs väljares beteende. För om man är då moderat, i hjärtat borgerlig, då måste man ju på något plan fatta att om man röstar på SD, då är det ju väldigt troligt att alliansen kommer förlora valet. Då tar man ju bort sin röst från alliansen. Så att en röst på SD, om man är borgare,
ja, just det,
egentligen,
det
måste betyda att man röstar på de rödgröna. Eller det är ju mycket större, det som exakt det som har hänt nu.
Men för de samma diskussioner om så här SD som vi har om FI, kanske på vänsterkanten.
Absolut.
Är det dit du vill, ja?
Det tror jag. Det är inte dit jag vill, men jag menar, jag hörde, jag satt så här framför ett gäng moderattanter som satt och bara skrek.
Hur märktes det att de var moderater?
Jag bara hörde det, för de pratade så fruktansvärt högt. Jag tänkte så här, så högt pratar man inte om man har en sån
Men de pratade om sitt engagemang i partiet.
Ja, de pratade
om alltså, det. Det var inte att du hörde på deras liksom, sociolekt. Att de var moderater.
Jo, jag hörde på allting. Hur de såg ut, hur de pratade, vad de sa och hur högt någon skrek.
Det räcker för mig.
Jag hörde också mycket klir, det var mycket klirr från all deras smycken. Men de var jättehärliga. De pratade om vad de skulle. De skulle ha en tjejhelg. De skulle servera räkor. Vad skulle vara vin till det? Bla, 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 bla. Detta var något de pratade om jättemycket. Sen pratade de också om de jävla förrädarna som skulle rösta på SD. Mm. Därför att de satt och skrek så här. En röst på SD är en röst på sossarna. Fattar de inte det? Fattar de inte det? Fattar de inte det? De jävla idioterna, de sitter på sina gods i Skåne och liksom är helt dumma i huvudet och tar fram Löfven genom att inte tänka efter överhuvudtaget.
Det var riktiga moderater det här.
Ja, de var otroligt inbitna, gamla, väldigt sådär super... De älskade Reinfeldt, de älskade borgerlig politik, de trodde på det. Många av deras då... De pratade, det var mycket deras svärmödrar, tror jag, för de skulle ner sådär... Och de bodde i sådana stora gods i Skåne. Det finns många gods i Skåne.
Mm.
Som tidigare då har varit moderater, men de tänker då rösta på SD istället. I detta vadet. Vilket gör att man då i praktiken ger... sossarna makten.
Ja, man måste älska SD väldigt mycket som moderat då.
Ja, men det är det jag menar, att det här är ju då, det är så här, de är så här, jag bryr mig inte, liksom. Man säger så här, de är rasist, jag bryr mig inte vad du säger om dem. Men de är han i spelen, så jag bryr mig inte om det.
Nej.
Du kommer att få rösta fram Löfven om du röstar på dem. Det blir rödgrön regering, det blir liksom, du kommer liksom ta bort allt det där borgerliga du tyckte var bra. Jag bryr mig inte. Nej. Ska ändå rösta på SD. Det är liksom, det börjar kännas som att det är självdestruktivitet. Det är som såna liksom, det är som såna emo-kille som bara bestämmer sig igen för att gå tillbaka till en sån destruktiv romans med en gosig vild flicka, tant från Berlin. Och bara så alla bara, jag åker inte dit. Jag är inte ihop med henne igen. Man är inte bra. Någon som heter något sånt månadsnamn. Jag vet att det kommer funka mellan mig och november denna gången, men nej, det, åk inte dit, sluta nu, gå inte, ring inte hem till henne. Jag skiter i vad ni tycker.
Exakt så de.
Det är liksom bara, de är liksom höga på romantisk självdestruktivitet, upplever jag, de här väljarna. Inspirerade av Joakim Thåströms låt Jag måste bara få vara med dig, fortsätter de att ringa upp och rösta på SD. Vad fan, hur liksom, hur mycket de än vet att det är helt går mot alla deras egna intressen.
Ja, men så här, jag hade tänkt prata om en sak som den liksom touchar ganska mycket det Liv var inne på, om liksom den här känslan som man tänker att Sverigedemokraterna har, att de är liksom magkänslepartiet mer. Och liksom, nu behöver inte jag ta några exempel, för Liv tog alla bra exempel där, att liksom att det går inte att komma med och drömma fakta i huvudet eller slipade argument eller något sånt, utan för att det är så mycket magkänsla. Vet du, alla bra argument säger ta den lilla tatueringen, magkänslan säger ta den stora, sätt den på halsen. Magkänslan vinner liksom på knockout. Det är så magkänslan funkar. Och så tänker jag liksom, eller har alltid tänkt att Sverigedemokraterna funkar att så här, att vilken moderat som helst är väl att invandringen är en jobbig grej, men Sverigedemokraterna säger att det är en farlig grej, att de jobbar med liksom starkare känslor, att homosexualitet är onaturligt. Det är liksom en känsla med det som onaturligt är så luddigt begrepp. Så att man har nästan bara en känsla kvar.
Ja, precis. Men det är väl för att det kanske är ett problem nu att de är det enda partiet nästan som har mage i sin politik. Att de har, jag tror att det är någon sådär, nästan messiansk känsla att vara med i Sverigedemokraterna. Ja, vi ska rädda Sverige. Vi har ett sådär, vi är liksom Guds utvalda folk som ska göra det här.
Ja, men
alltså,
det
finns ju ingen sån, det fanns väl en sån maggrej kanske i sossarna på Gunnar Strängs tid, ja, till exempel.
För jag tror att partierna saknar magkänsla förutom Sverigedemokraterna. Men väljare går jättemycket på magkänsla. Jag tänkte på det när jag själv röstade nu. Att jag har liksom lagt det här året på att så här, försöka sätta mig in i högens värld. liksom, ta till mig liberalernas argument, se vad de konservativa har att komma med. Och svaret är svinmycket. Man blir liksom helt överväldigad av att folk har så bra saker att säga. Mycket dåligt också. Men folk säger liksom jättebra saker hela tiden om man börjar lyssna runt omkring sig. Och liksom man läser då, som Ola tog upp, att alla utländska medier skriver att Reinfeldt och Borg har varit så himla bra. Och varför, hur kunde ni välja bort dem? Och man bara tänker så här. Ändå när man står där i valbåset så är det liksom
helt... Det var liksom lite ditt slutprov nu då, kan man
ja, det
säga.
Var, det kan man säga.
Det var dina finals.
Detta hur var det examen.
Examen. Nej, men röstade så här... du på Alliansen nu då?
Jag gick till vallokalen och så stod det en jättefin invandrarfarbror och delade ut Vänsterpartiets valsedlar. Det fanns liksom inte någon tvekan i hela min kropp att gå fram till han och ta 3 valsedlar av han.
Du hade absolut ingen aning när du påbörjade promenaden till ja, lokalen.
Jag gick dit i en känsla, men jag kan inte säga att den känslan var så jävla argumentsbaserad riktigt. Alltså att jag bara kände så här att man kanske inte bara kan klaga på att Sverigedemokraternas väljare går på magkänsla. När man själv har liksom supermycket magkänsla kring sin politiska hemhörighet.
Mm.
Alltså om Sverigedemokraterna la fram världens bästa argument, så att de kan bevisa att kommer det en invandrare till Sverige, då blir Sverige för tungt så det sjunker till havets botten. Alltså ni fattar, det är för många invandrare här.
Mm.
Landet klarar inte den fysiska tyngden av dem. Då skulle jag ändå känna så här att nej, det tar emot för mycket att rösta på Sverigedemokraterna. Bara min magkänsla. Så jag tänkte liksom, kanske bara för lite intellektuell hederlighet, att vi skulle diskutera liksom vad den här känslan är som man själv, eller upplever ni samma sak?
Det finns ju för sig mage, väldigt mycket mage i ett annat parti, och det är ju FI, känner man nu. Det är ju väldigt mycket mage. Att det är väl ändå väldigt mycket så här, en känsla i den rörelsen. Att det är så jävla härlig framåt känsla i rörelsen. Ja, och man de här stora festerna. Och man, den
det
här,
ser kul
den här messianska känslan som Sverigedemokraterna också har då, på ett annat sätt.
Ja, men det kanske är liksom att känslan i FI och Sverigedemokraterna, att den är så högintensiv. Men jag tror att den liksom är lågintensiv även... Och sen själv, liksom, att man har den känslan för någonting. Att man är liksom ganska ointaglig för argument själv. För att den här känslan är stark.
Ja, men vissa människor är ju så. Men jag vet inte, jag tänker ändå att... ja, jag vet inte om alla är så. Nej, men jag känner också igen mig det, att jag röstar bara... Det är så här, jag känner inte att jag behöver liksom läsa så noga i liksom partiprogrammen eller lyssna... För jag känner att jag tror att liksom i det stora hela så kommer de här säkert att sköta det. Man liksom, man liksom har ett slags förtroende på något sätt för någon grundtanke.
Ja, precis. Men sen funderar jag på, kan det vara... För jag tror väl att vi tre kanske röstar liksom mer solidariskt än beräknat. Alltså att vi har tillräckligt goda marginaler, vi tre till exempel. För alltså, att inte behöva bry oss om så här, alltså, om det blir någon tusenlapp mer eller mindre i plånboken.
Mitt mål när jag röstade var ju att få mindre pengar i plånboken.
Ja,
jag hade ju liksom önskat att de skulle ha det som valaffisch. Alltså så här, mindre pengar i plånboken.
Till Liv Strömqvist.
Till alla.
Mm. Det hade varit en bra kampanj.
Ja, men det hade varit en bra kampanj därför att... ja, jag tycker det är liksom...
Obst, det hade ju inte varit en bra kampanj. Om man liksom tänker att man ska vinna väljare.
Man har kunnat lägga till det som är obvious, liksom mindre pengar i din egen plan och mer pengar på din skola eller ditt sjukhus. Eller, så du slipper liksom lära ditt barn själv att räkna, för du kommer gå back.
Men jag tror ändå det är bra att bara skriva den andra delen av det budskapet på valaffischen och inte ha det här första mindre pengar i plan. Man behöver inte köra det
kan halsen. Det liksom påverkan, tänker jag, att man liksom inte tänker så här att det jag lider liksom, jag lever på marginalerna nu, att om inte det här att när det vinner så går det åt helvete för mig, utan att man har liksom en mer känslomässig approach liksom. Man röstar på det som känns rätt, inte för en själv. Till slut har jag lite svårt att skilja vad den känslan är från vad ideologi är. Och är det ideologi så är det nästan något man tycker är bra liksom. Och då går det nästan inte att anklaga Sverigedemokraterna för att bara ha magkänsla heller.
Men säg att det skulle avslöjas att Jonas Sjöstedt var spelmissbrukare. Skulle det ha fått dig att gå förbi den där...
Nej, men det är inte det bästa argumentet mot Sverigedemokraterna heller, jag har hört. Just spelmissbruk hade nog inte påverkat mig.
Men... Du skulle tycka att det fick honom att verka mänsklig och vilja få honom, ta hand om honom. Och...
Ja, men jag skulle tycka kanske att det var ett tråkigt intresse att ha spel. Det är så intelligensbefriat att spela liksom. Även om det är ett missbruk, man kan inte hjälpa det. Men liksom att bara börja med det, det är så tråkig grej att hålla på med. Är det ointressant?
Mm.
Eller jag tycker liksom inte en politiker ska ha tid att sitta och spela nätbingo. Att det är liksom, det är sånt folk gör som inte har arbete. Men en politiker måste ha jättemycket jobb under en valperiod. Så det kanske jag skulle bli lite misstänksam.
Ja, precis. Det var ju mer... Det sa ju mer någonting om hur deppigt deras förhållande är.
Ja, fy fan, vilken bild man fick upp.
Ja, det var så otroligt hemskt. Man bara så här, att han också sa så. Vissa människor köper en båt, vissa människor köper en bil. Jag och Louise vill medvetet och helt kalkylerat lägga alla de här pengarna på en sån bingsajt. Så blir man så här... Varför köper ni inte en liten båt? De bor ju där ute i skärgården. De bor där i Kanon och skulle kunna åka ut... Ha en picknick, ta med lilla Nils. Låt inte bara Nils stå i en sån lekhage under tiden ni...
Dra ner persiennerna och så kör man.
Mm.
500 per giv. Nej, men jag håller med. Alltså, det är ett deppig inblick i någons förhållande. Det håller jag med om.
Mm.
Men sen så kan det också vara så att det bara är hon som är spelmissbrukare.
Att han är medberoende.
Men han var så jävla snabb med att skylla på henne, tycker jag. Det var något konstigt med det, att han inte ens är en mening, utan det var så här, min sambo, men du...
Min sambo är en galen häxa. Skyll inte på mig.
På bilden att han står och skriker på sin sambo så här. Drömpar kännerna.
Ja, det var deppigt att höra.
Mm.
Vi går vidare.
Feministiskt initiativ kommer ju inte in i riksdagen.
Nej.
Nej.
Blir inga home parties, inga picknicks i riksdagen.
Nej.
Robin kommer inte bli kulturminister. Leila K kommer inte bli finansminister.
Det är ingen som har sagt det.
Ni vet hur de är.
Ola har ett så här sataniskt flin när han läser upp det. Han njuter stora drag.
Farrell.
Feministiskt.
Kommer inte att...
Bli ambassadör, amerikansk ambassadör i Sverige.
I Sverige.
Feministiskt initiativ kom inte in i riksdagen eftersom valet gällde flest valsedlar i valurnan och inte flest avfotade valsedlar på Instagram.
Nej, just det.
För då hade de vunnit valet med Fidel Castro-siffror. 99,8% har jag räknat fram.
Det kanske säger mer om vilka du följer på Instagram i och för sig.
Så kan det vara. Tillbaka kocken.
Jag tänkte på det här med feministiskt initiativ. Och
skulle sluta ståka så många feminister på Instagram så kanske du inte skulle ha fått den här samma upplevelse.
Vet Linnea Bruno hur ofta du är inne på hennes Facebook-profil? Scrollar igenom hennes semesterbilder.
Men jag tänkte på det här med feministiskt initiativ och SVTs vallokalsundersökning, Valun. Valun är ju då en slags superopinionsundersökning.
Just det, för man tar folk precis när de har röstat.
Precis.
De kan inte ha glömt bort vad det var de röstade på.
Mm, 13 000 människor har SVT frågat.
Statistiskt säkerställt.
Ja. Och de presenterar ju då den här strax efter att vallokalerna stänger.
Med buller och brak.
Ja.
Det är ju det stora.
Då, och den brukar ju stämma väldigt bra.
Mm-hmm.
Men en avvikelse då är att FI alltid får mer i valen. I valet i våras gick de från 7% till 5,3%. Och nu gick de då från 4 till 3.
Mm.
Just det. Man tror, man överskattar, de blir överskattade i undersökningen.
Ja, precis. I båda fallen så tappar de en fjärdedel av rösterna. Liksom att en av fyra som säger i valen att de ska rösta på FI, röstade inte på FI. Och det är ändå fascinerande. Alltså, vad beror det på? Varför? Och jag tänker att det går inte att tänka annat än att det är så här ängsliga hipsterkillar som är kåta. Mm. Men alltså det står kanske så här 25-årig forskarassistent från statsvetenskapliga institutionen i Göteborg som säger att hon jobbar för SVT:s vallokalsundersökning. Mm. Och hon frågar, vad ska du rösta på? Och då tänker han, säger jag FI nu, då kommer vi ligga med varann. Hon kommer skita i sitt valugig, släppa allt, följa med mig hem och ligga med mig. Och det låter kanske som att jag håller på att raljera.
Nej, men just
på ett
här tror jag
sätt.
Inte det.
Nej, men för på riktigt, vad annars kan det vara?
Nej, men
det kan vara...
Alltså det som stöder ditt case, Ola, det är ju att det finns en diametral...
Uppdämd, kåt, uppdämd, ja, det... hipster... Som bara men gör det det? Sig... Eller kanske det gör, jag vet inte. Ja.
Ingen aning, men hade det inte varit för att Sverigedemokraterna liksom har motsatta tendensen, så hade jag... Det är det som gör att jag tror på det. Alltså att valundersökningarna ofta visar liksom tvärtom. Att de får, Sverigedemokraterna får för låga siffror.
Ja, precis. Men det är väl bara att de känner att det är stigmatiserat, de är så här rädda för typ media och sådär.
Mm.
SD är det. Ja.
Precis. Alltså, men det, går, det är ändå intressant att ställa dem mot varandra. Varför så många vill ljuga om att de röstar på FI och varför så många skäms för att de röstar på SD. Man får ju dra en chansning om en journalist kommer fram och frågar vad man röstar på, att hon då skulle vara SD-fanatiker är väldigt sällsynt och vilja ligga med en för att man säger att man röstar på SD.
Ja, just det.
Det är ju nästan osannolikt. Säger man FI är det i alla fall en på två. Att det funkar.
Ja. Ja, men precis. Men att de är liksom, de är också så stora i opinionsundersökningar.
FIA?
Ja, mm. Också. Att det är... Det har ju det har kommit sms till mig. Liksom. SMS-opinionsundersökningar. Då tänker man liksom...
Det kommer ett sms till dig från... kvinnor som har frågat dig om du skulle rösta på FI och du har sagt FI.
Ja,
och sen har de skickat sms där,
ja,
det står, jag kommer komma nu till din lägenhet.
Min man är bortrest.
Ta av mina sådana mönstrade tights.
Ja, men det är väl det är den psykologin där också då, att de svarar på det smset liksom och tänker att det finns kanske någon tjej där liksom, någon 25-årig statsvetare på andra sidan som kommer komma över och ligga med mig. Som ser det här svaret på smset.
Det här avslöjar en jättenegativ syn på manliga feminister som ni har. Ni tycker inte att det är... Ni tänker att de bara är det för att de ska få...
Nej, men alltså, jag menar, vissa röstar ju uppenbarligen på FI och säger att de röstar på FI. Men jag menar, den här liksom...
en sån kille.
Ja, men jag menar, hur förklarar man den gruppen? Alltså de som inte, som säger att de ska göra det, men inte gör det. Ja, men... De är ju... uppenbarligen då inte riktiga FI-supporter. Det kan du inte påstå om de inte röstar på dem.
De är det i anden, men de tänker det skulle ändå inte vara... Det är som det finns revolutionsromantiker som tänker fan, det är bäst att det ändå inte blir revolution för att det ofta går det dåligt.
Och när det gäller killar så är det samma grupp som säger så här, jag har inte en flickvän, eller det är, vi har en paus. Det är lite... Det ligger på is just nu.
Om du är singel så har jag röstat på FI. Om, nej.
Fan. Det här är osnyggt av lilla drevet.
Jag fattar att den här spaningen känns här vulgär. Jag kan, hur länge jag tänker på det så kan jag ändå inte motbevisa den. Eller jag kan inte, komma på någon annan hypotes.
Det kan inte vara också att de går ut från vallokalen med sin tjej.
Ja, just det. Och de har ljugit för sin tjej.
Eller tjejer som står med sina tjejkompisar.
Ja, precis. Jag själv känner en situationen att en kille hittar på att han har röstat på olika sätt.
Så att du hade Ola rätt hela tiden. Du har bara skjutit det här pinsamma framför dig. Då ber jag om ursäkt för att det här drog ut på tiden.
Det är inte statistiskt. Nej, men ja. Jo, men så kanske det. Bara för husfridens skull så säger de där, för det blir sånt jävla tjat.
Men man får också ta ansvar för statens finanser, tänker de, och rösta på något helt annat.
Jag tänkte på det innan, om man skulle ge lyssnarna en bild av hur vi har det när vi sitter och spelar in Lilla Drevet. För du har ju flyttat till en ny lägenhet.
Mm.
Innan så pratade vi hela tiden om hur ful din lägenhet var.
Vidrigt.
Och, ja, precis, hur den var. Och det var ju mest ett skämt. Den var jättefin.
Nej, det var det inte. Ni inspirerades av verkligheten också, men ni... drev det för långt.
Precis. Man ska säga en sak som är väldigt fin med din nya lägenhet. Det är att när man kommer in här, när man kommer in i Kringlands nya lägenhet, det är liksom en lång snurrtrappa upp och så ligger den i ett bageri så att det doftar så här väldigt gott av bakverk.
Mm.
Och sen är väggarna helt gula i trapphuset.
Just det, i trapphuset, ja.
Så att det känns lite grann som att man går upp för en trappa upp i en stor sockerkaka.
Tack så mycket. Det var väldigt fint sagt.
Man kommer att tänka på en bagare Bengtsson som bodde i en stor krokan. Vaga Bengtsson mitt i stan. Han Lennart Hellsing. Sin egen krokan.
Jag har inte tänkt på något av det här. Du har gått i det trapphuset.
Supernära att få skriva mina mäklarannonser, men sen så tappar du på slutet, tycker jag.
Tack i alla fall för att ni har lyssnat på Lilla Drevet. Vad vill du säga något, Tora?
Nej, att jag hade inte märkt något att, av det här, att vi liksom gick upp genom en proggig barnbok upp till Kringlands.
Men Ola räknade alla trappsteg och kom fram till att det var ett primtal. Så det tyckte han var lite kul.
Ja. Inte lika högkänslig som Liv.
Nej.
Det är den största lögnen som finns, att jag håller på att sprida att jag är högkänslig.
Det är det bästa du älskar att kokettera. Ja, det är högkänslighet.
Min högkänslighet har blivit sånt medialt monster som har saknat grund. Jag är exakt som alla andra.
Nu avslutar vi det här.
Nu avslutar det här. Mm. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma till din lägenhet kring Svensson.
Ofta välkomna.
Ola Söderholm, tack för din medverkan. Jag heter Liv Strömqvist och den här podden görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och också med Akademikernas A-kassa. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
#LillaDrevet. Hata oss på Facebook.